en riktigt härlig påsk och jag välkomnar er tillbaka till Plastpodden där vi är inne nu på det sjunde avsnittet för det här slutspelet. Vi går in i den bästa innebandyveckan som finns på året, nämligen SM-finalveckan, och vi inleder den dessutom med bullerbång och gör det med en match som avgör vem som får den sista biljetten till Globen. Är det Kais Mora eller är det Täby? Det avgörs ikväll klockan 19.00 i TV4 Sport och på Simor, och inte minst i Unihoc Arena, ni som har en möjlighet att ta er dit. En riktigt härlig match. Jag ska ungefär när ni hör det här, om ni hör det här måndag morgon eller när ni nu lyssnar, så är det som så att då har jag börjat min resa till Mora för att kommentera den matchen tillsammans med kollega Peter Kokosha. Så att var med oss då 19.00 drar vi igång den matchen. Och det här poddavsnittet är egentligen ett, jag ska väl kalla det ett uppsnack inför den matchen, för det här kommer att cirkulera till 99% kring damsidan och till helt enkelt vem som kommer att vinna den semifinalen och vad de har för chanser mot XU i finalen. Och för att samtala om detta så har jag bjudit in Gittan Ahonen Gunnarsson, mångårig tyckare och expert om innebandy, bloggare och tillika dessutom SM-finalexpert förra säsongen och även den här säsongen. Gittan får säga sitt, och dessutom har vi gjort en ranking på samtliga tre lag som är kvar på damsidan. Vi kommer såklart att göra samma på herrsidan, men det blir lite senare. Fullt fokus på matchen ikväll. Det är Kais Mora mot Täby, och jag välkomnar Gittan Ahonen Gunnarsson.
Ja, oj, det är femte avgörande. Det kommer ju bli så tajt, tror jag. Och jag har verkligen suttit och funderat inför det här på vad man kan tänkas tro för matchbild. Men jag tror att det blir väldigt likt. Jag tror att det kommer verkligen avgöras. Jag tror bara något målsmarginal eller sadden då, kanske.
Den stora frågan på förhand känns ju som att det är om Anna Wik ska spela back eller center.
Ja. Jag tror att hon spelar center. Ja, absolut.
Jag tror också det. Men hur känner du in den där frågan med tanke på att den matchningen, att man lyfter ner henne, sätter upp henne som center, och hur ser du på den?
Jag tänker att första matchen så spelar ju hon back då, för att förvilla, antar jag, Täbys coachning då, som, eftersom de har punktat henne tidigare. Men sen har hon ju spelat center två matcher, och sen nu den fjärde matchen i Täby så spelar hon back igen. Och det gjorde hon ju hela matchen. Jag kan förstå om man börjar med henne som back. Men jag har lite svårt att förstå varför man inte flyttar upp henne. I alla fall när man ligger under med 3-2. Eller i tredje perioden skulle jag ha flyttat upp henne. Hon är ändå otroligt bra poänggörare. Det är inte alla centra som är. Men hon hade behövts där framme. Det tycker jag.
Mm. Du har väl sett de flesta av matcherna. Vad känner du? Vad var det skillnaden mellan lagen så här långt? Eller finns det ens någon skillnad?
Vad ska man säga? Jag tycker att det är stor skillnad när Täby får igång sina spetsspelare. Jag menar, nu sist var ju Louise Wikström, hon var ju fantastiskt bra. Moa Käpp har ju varit riktigt bra, men jag tycker inte att hon var liksom, den här fjärde matchen var så bra som hon har varit innan. Det är lite så att jag tycker att Mora någonstans spelar jämnare, och sen kommer Täby, de blixtrar till och gör såna här jättematcher. Sen, mycket handlar ju om att få igång. Jag tycker ju att Anna Wik då, det är nyckeln, att hon spelar med sin kedja med Tess Karlsson och Johanna Holmbom. Att de tre behövs tillsammans för att det ska bli poäng.
Vem tror du går vinnande ur det då till slut?
Ja, vägt för och nackdelar här. Jag vill inte säga egentligen, men jag har ju faktiskt tippat Mora X i final, så att jag måste säga Kais Mora.
Ja, jag har ju tippat Täby som vinnare. Aha. Så att jag tänker att jag måste ju köra på det, trots att jag då inte hade räknat med att de ska ha borta Rania Wall, Jenny Gustafsson och Matilda Skedin.
Ja, otroliga tuffa avbräck. Framförallt, jag menar, Rania Wall är borta hela säsongen och Jenny i hela slutspelet och med det till. Men Matilda Skedin var ju riktigt tufft. Jag menar, hon är ju den som har gjort absolut mest mål. Så att det är verkligen avbräck. Men nu har ju Mora haft lite problem också. De har ju Amanda Wall, som jag har funderat på lite varför hon har varit borta. Men nu har jag faktiskt pratat med Roger Jonsson och Noel Alm Jonsson i Mora. De sa idag till mig att de har, det är Amanda, hon har magproblem, hon har något tarmproblem. Så det är inte hennes knä som hon tidigare haft problem med, utan det här som är i slutspelet, varför hon inte har spelat hela matcher och inte alls ibland bara något inhopp, det är för att hon har helt enkelt problem och medicinera, och hon får ingen återhämtning, hon har ingen energi. Så hon kan inte spela hela matcher än. Vilket är jättetufft för dem. För hon har också gjort otroligt mycket, många mål.
Och sen fick de maximalt otur dessutom att de fick, Petra Weiss, att de fick en boll i ögat när de skulle träna inför matchen i Smidigrav.
Ja, jag hörde det. Jag har som också funderat på, för jag har inte sett någonstans varför hon har varit borta. Men nu ska de ju avgöra imorgon om hon ska spela. Och det lät väl ganska hoppfullt i alla fall. Nu tycker jag att Petra har ju varit jättebra under säsongen, men det är väl Wall som är det stora avbräcket där med poängmässigt.
Ja, absolut. Och det är väl egentligen där de har haft stora problem just i sista tredjedelen, för de skapar ju ganska bra med chanser, inte minst på slutet mot Täby senast.
Ja, vad var det? Tre ribbträffar eller någonting? Nej, de hade det tufft. Det var verkligen marginaler som avgjorde, men ja, nu är de hemmaplan för dem, och förra gången var det arenamatch, och jag vet inte. Det är klart att det är skithäftigt att spela inför sådär mycket folk som de fick göra. Men nu är det ändå Juni Hockey Arena som imorgon då.
Men jag tänkte vi tar lite grann mål. Vi börjar med målvakter och så går vi igenom backar och centra. Och så kanske vi kan ranka, komma överens om någon form av ranking. Och vi börjar med målvakterna. Vi börjar med att innan vi diskuterar vilken som är bättre och sämre. Hur många av 5 stjärnor skulle du ge Moras målvakts, ja, vi säger målvaktssida då? Och samma sak med Täby.
Ja, nu är det Amanda Hill som har stått allting här. Och hon är ju riktigt bra. Hon är, jag menar, jag tänkte inför förra årets final, så Mora spelade i final förra året. Då pratade jag en del om när folk frågade sig om finalrutin. Och då tänkte jag så här, men Amanda, hon har ju ingen rutin. Sådär. Det var ju jobbigt för Mora förra året. För målvakt behöver verkligen ha rutin. Men nu har hon ju det. Och hon har sett jättesäker ut. Så jag skulle säga, vad sa du, 1-5, då skulle jag säga 4.
Och då får du göra samma på Täbys dit då?
Ja, där är det lite skillnad, för nu har ju faktiskt Emily Frisk varit given. Hon är landslagsmålvakt, hon är uttagen nu till Euroflobal Tour. Men hon har ju haft lite upp och ner här i slutspelet. Jag tycker att hon har, jag förstår att de bytte målvakt i här i, vad var det? Var det efter kvarten när hon släppte in 7, tror jag, där?
Ja, det var efter första kvarten mot Endre.
Ja, jag vet inte om det var hon som stod, nu blandade jag ihop det. Men då valde Gedheim där, coach Gedheim, att ta in Alexandra Durling istället. Och hon har ju varit fantastiskt bra. Jag har sett henne förut, men jag hade aldrig trott att hon skulle kunna vara så här bra i ett slutspel. Vilket är roligt. Så nu har de ju angenäma problem. Nu stod ju Frisk faktiskt senast och gjorde det riktigt bra. Det tycker jag var hennes bästa match när jag ser mig från A-serie.
Och det lär väl bli Frisk imorgon också, antar jag.
Det är jag nästan säker på. Ja. Det lät så. Ja. Men jag skulle säga, där är också 4 med tanke på att egentligen tycker jag att Emily Frisk och Sara Hjorting är verkligen Sveriges 2 bästa målvakter. Hjorting i Pixbo då. Men nu har ju Frisk varit lite upp och ner. Men någonstans vet man att hon är, vad hon kan. Hon är jämn i vanliga fall. Så ja, 4 får det bli den här gången.
Jag skulle faktiskt vilja säga, jag håller helt och hållet med dig. Men jag skulle nästan sträcka mig till att sätta 3 på Täby, just inte med tanke på att Emily är dålig alls, för hon är ju absolut en av Sveriges bästa målvakter, men just på tanke på att den historiken hon haft i slutspelet, att det finns ändå ett frågetecken där någonstans, så i dagsläget hade jag nästan sagt 3 där, bara på grund av att, ja, men att det finns någon form av osäkerhet i alla fall.
Ja, men jag köper det verkligen. Det känns som jag går på gamla meriter, men jag vet ju ändå, det är nog därför hon uttagen landslag också, såklart. Man kan inte, hon har en hög lägsta nivå. Nu har det varit, det har varit så där för hennes del. Och å andra sidan så det är svårt att flytta på Durling också när hon gör det bra. Så att jag förstår hur du tänker, men jag håller kvar min 4.
Ja, absolut. Jag skriver upp båda så här, så får vi se vad vi kommer fram till. Backsidan då, du får börja, men vi börjar med hemmalaget Mora även där.
Väldigt bra backe. Jag måste flagga. Jag tycker att Elin Reinestrand är en sån här, man pratar om All-Star Team, allt så här, årets back och så. Hon Hon är så mycket bättre än vad många tror. Jag tycker att hon är en viktig länk i den här första femman. Man pratar alltid om kedjan. Jag blir så trött på det. Jag har själv spelat både back och center. Man måste prata hela femman. Jag pratar också kedja ofta. Men då tycker jag att Elin smyger upp där bakifrån. Hon får ofta passningar i slottet och det är inte så att hon rusar in, utan hon gör jättebra avvägningar tycker jag. När hon ska ta det där skottet, och hon gör ofta mål, direkt skottmål. Vad var vi pratade om? Jo, vi ska backbesättningen hela.
Ja, någon form av betyg där.
Jag har jämfört väldigt mycket med så X och Pix på. Där tycker jag liksom att alla fyra eller sex backarna hos dem har varit, eller X och sex har varit, de är liksom landslagsmässiga allihopa. Det är de inte i Mora och det är de inte i Täby skulle jag säga. Så jag, om totalen skulle jag sätta treor faktiskt på båda. Ja. Möjligen, ja. Moa Köpp är ju den som är verkligen den som lyser starkast där i Täby. Ja.
Jag skulle faktiskt säga nästan identiska betyg. Jag gillar ju Tone Einstulen. Jag tycker att hon är riktigt, riktigt bra och faktiskt nästan lite underskattad.
Ja, men hon är ju väldigt, väldigt snabb. Men hon, ibland så kommer det någon sån här, jag vet inte, någon felpassare i avgörande läge och sådär. Hon är ju otroligt bra liksom, defensivt jobbar i kappbollarna. Men sen är väl uppspelen som är lite frågetecken. Men absolut, hon är duktig.
Men jag är helt enig med att både Pixbo och Ixo har en klart bättre backsida än båda de här lagen. Det tycker jag, med marginal till och med.
Mm. Jag håller med.
Moa Köp är ju såklart, det är ju trumfkortet, och bara det gör ju att Täby snuddar på en fyra bara på grund av Moa. Ja. Sen har de ju också Lillis Malin Eriksson där som är ju stundtals landslagsback, men jag tycker fortfarande att jag inte riktigt ser samma, att hon inte är fullt lika bra som hon var för några år sedan.
Ja, men så är det ju. Hon är ju inte, för mig är ju inte hon landslagsback nu, det är hon inte. Men hon är ju rutinerad och lugn och säker och så. Det ser man ju nu i slutspelet, hur hon har en bra bollbehandling och ändå så. Men jag är inte, det är en bit kvar till, jag tycker att hon har tappat lite från landslagsformen såklart. Mm.
Men vi är överens där faktiskt, tre är på båda, ja, helt enkelt.
Det tycker jag.
Och så sen då slår vi ihop, jag tror att vi får slå ihop centrar och forwards. Så vi får köra, vi kallar dem forwards allihop då. Och så kör vi någon form av betygssättning där.
Ja, om man tittar på Mora, nu har jag faktiskt laguppställningar framför mig. Ja, vi har ju en första kedja nu om Anna spelar center. Som är en världsklass helt enkelt. Johanna Holmbom har ju verkligen kommit igång med hjälp av Tess Karlsson och Anna Wikman. Sen tycker jag även att Mira Wickman som är center i andra kedjan, hon har ju varit skadad så otroligt länge och gjorde egentligen sina första matcher bara efter jul här nu, sen hon kom från Rönnby. Och hon har otroligt mycket spel i sig och en jättebra spelblick, men det är klart hon har varit skadad länge och hon har bytt kvar till sin bästa form, men hon är på god väg. Vad har vi mer? Malin Andreasson har ju fått barn hyfsat nyligen. Så hon jobbar lite inhopp då och då. Sen är Petra Weiss, Michelle Vicky. Kör ju mycket andra. Ja. Jag tycker Täby lever ju mycket också på sin. Jag tycker de ska sätta ihop alla sina tre bästa. Och då menar jag, tänker jag på Jennifer Stålhult, Louise Wikström som jag tycker var bäst på plan senast. Och Sara Attemo. Jag tycker de ska spela tillsammans. Det har de inte gjort nu de senaste två matcherna. Men jag tycker nästan att Mora har lite. Om man fyra där och tre på Täby. Men det är svårt. Det är, ja. Vad säger du?
Jag skulle säga att just med tanke på bredden. Hade Täby haft med både Matilda Sjödin och Rania Vali så hade de fått en fyra av mig också. Men i dagsläget med tanke på att de egentligen bara har tre stycken riktiga spetsspelare i Stålhult, Wikström och Attermo, så tycker jag att en trea räcker alldeles, Det, ja, en trea får räcka helt enkelt. Det, jag tycker att Therese Andersson är mer en andra kedjespelare. Hon är inte en första kedjespelare. Jag hade också satt ihop de tre. Men anledningen till att de tre inte spelar är ju såklart att Therese Andersson är inne bara för att punktmarkera Anna Wik, och det kommer jag göra. Imorgon också är jag nästan säker på.
Ja, men det är ändå häftigt, för hon är verkligen en rollspelare. Hon tar den roll hon får och gör det väldigt bra, men samtidigt så gjorde hon ju två mål en match, och nästa match gjorde hon ett mål till. Liksom. Hon har ett jättebra skott, så hon kan ju göra mål, men hon är inte den man räknar som den som ska avgöra eller så, utan hon är mer den där rollspelaren.
Jag räknar ihop lite grann här nu våra betygssättningar, och för dig så fick Mora 11 av 15. Täby fick 10 av 15, och då borde ju alltså Mora då dra det längre strået, om man ska tro det.
Ja, det är så jag tänkte ut det. Nej, inte riktigt va? Ja, alltså det är så svårt tycker jag. Det beror lite på hur det... Man tittar tillbaka så är det väldigt många lag som lever på en kedja. Som det är sällan många har två eller tre skapande kedjor som producerar hela tiden. Och det är lite så här också. Det är ju de där två kedjorna. De har två kedjor som ska... En kedja var som ska göra det här. Och deras dagsform liksom avgör hela lagets öde. Och det blir ju lite så när det är nyckelspelare. Såklart. Men man märker ju... Täby tycker jag framför allt att det är... Måköp vakna till när det är slutspel. Det är verkligen sedan gammalt. Det lyser ögonen på henne. Jag tycker det är skithäftigt att se vilken... Hon bara bestämmer sig för att köra så bra som hon gör. Så att det är helt och klart dagsformen som avgör med de här lagen. För att det är jättejämnt.
Mm. Jag har lite rolig statistik där också. Jag kollar upp att det är ju faktiskt bara ett lag som har slagit Mora i Mora under ordinarie tid den här säsongen. Och det är ju faktiskt Täby som vann med 3-2. Ja. Det är det enda segern. Sen vann Iksu i förlängning också med 5-4. Men under ordinarie tid så är det ju faktiskt bara Täby som har slagit Mora.
Ja. Nej, men den i morgondagens match, den kommer bli så himla bra. Det ser verkligen fram emot den. Känns konstigt att ha någon innebandy idag faktiskt.
Ja.
Och liksom man väntar bara på den här matchen.
Är det ombyggnationer hemma hos dig?
Ja, det är svårt att höra.
Nej, det är ingen fara. Någon, det är kul med live-känsla.
Någon håller på med någonting här hemma. Som...
ett vällåst påskägg som ska bara ska brytas upp.
Ja. Trots till sig som tystnar så lyssnar inte.
inte helt lätt jämt. Det är två katter där som står och klöser på dörren också. Som vill in, så att det, de har ganska stor roll i den här podcasten. Mina katter är hela tiden framme och ska lukta på mikrofonen när jag spelar in.
Jag har aldrig hört någonting när jag lyssnar.
Jag nej, du, jag klipper mycket. Ja. Ja. Nej, men,
jag ska säga till där.
Ja, absolut. Och jag måste bara flika in där också. Du hade ju 11-10 då i bäst av 15. För mig blev det 11-9 då. För att jag tog ju bort en på målvaktssidan med tanke på, i Täby då, med tanke på att jag tycker att Frisk ändå, att det finns ett litet frågetecken bara på grund av att hon har, ja, men var lite osäker i kvartsfinalen och faktiskt har... Ja, man skulle ju kunna vända på det också och se att det är kanske bra att det finns en konkurrens. Men jag hävdar att i ett slutspel så måste du ha en etta.
Där är jag helt med dig. Så det är därför jag har känt lite orolig för inför Täby. Att ja, det är inte bra när en ettan börjar svikta. För hon är ju en etta från början. Och jag menar, hon är liksom en av landslagskeeprarna och sviktar så mycket som hon gjorde. Det är ovanligt för att vara henne. Jag tror jag aldrig sett henne göra sådana matcher som hon har gjort tidigare, men i ett slutspel.
Mm. Och du tippar Mora vinner?
Absolut.
Vi kan väl prata lite grann också om den andra semifinalen. Det var ju ett avgörande på fredagen. Det blev förlängning därefter att Krantz kvitterade. Det var ju lite ståhej efter det där frislaget i förlängningen som ju Ida Sundberg fick mot sig när Frida Nordström kom upp i ryggen. Vad tyckte du om det till att börja med?
Oj, ja. När jag såg frislaget, jag förstod inte varför det blev frislag först. Jag såg det på tvn och... sen när jag såg reprisen så tycker jag att det kunde vara frislag, men det kunde ju vara lika något andra hållet. Jag kan förstå att Pixbos bänk var väldigt frustrerad och förvånade och sådär, men jag tycker ändå att domarna är väldigt säkra och det är många som har sett det där, ja, man har sett det på webben och så om och om igen, och det är klart att det kan vara frislag. Sen att inte bollen ligger still när den slås, ja, det är också ett moment som tas upp som en ja, en faktor som kanske borde ha blåst av, men jag vet inte hur petig man ska vara där. Vi tycker att domarna är för petiga, och när de inte är det så är, är det också fel. Jag tycker det var, jag säger så här, jag vänder på det. Jag tycker det var jättevaket av Frida Nordström att slå den där passningen. Det måste jag säga. Det var hur bra gjort som helst av henne.
Mm.
Och väldigt snyggt mål av Julia Nordin. Så att, ja, det är sånt som händer innebandy. Så är det bara. Det var att tugga i sig det. Och sen det är klart att efterspelet är ju inte roligt alls med det Jonas Eliasson säger. Och nu har ju Pixbo gått ut med pressrelease både en och två gånger och ursäktat sig, och hans beteende, och han har bett om ursäkt, och jag vet inte riktigt, det har hänt några gånger nu.
Ja.
Man måste nog visa att man ändrar sig också, inte bara tomma ord.
Jag gillar ju Jonas, och jag tycker att han är en härlig profil, men just det här att när det blir såna påhopp mot domare konstant, jag tycker att det är så onödigt, för det blir ju, det bidrar ju knappast till en sundare debatt. Och jag tycker att det är all cred till Kristina Langgren att som jag fick upp en bild i mitt huvud att hon stormade in på Eliassons fiktiva kontor och bara satte näven i bordet.
Ja, Kristina Langer känner jag väldigt väl. Jag har haft henne som tränare till och med. Jag vet att vad hon har för värdegrunder och vad hon står för. Så jag vet att det där är absolut ingenting hon står bakom. Och det är svårt för en förening också att bara... många säger, men Jens Barken, han kan inte ta över herrarna som det ryktas om. Eller sådär, som det kanske är klart.
Jag tycker att det är för stora, jag tycker det är för stora växlar enligt mig. Jag tycker att det är fullkomligt nog att räcker att han får be om ursäkt.
Mm.
Och ändra beteendet såklart.
Ja, jag säger så här, jag tycker de har hamnat i ett jättesvårt läge, för att han har bett om ursäkt. Det har hänt förr. Han har bett om ursäkt då också. Kanske inte har bett om ursäkt alla gånger han har stormat, men han är en hetlevrad person. Jag tycker att det ska finnas plats för alla sorters ledare. Och jag tycker också att han är en profil som behövs. Men det är klart att den här sista grejen var ju väldigt olycklig. Det måste man ju säga. Och det är svårt som förening nu att... Jaha, nu ska vi presentera han som herrtränare. Jag tror att väldigt många kommer bara undra. Men hur kan ni ens göra det här? Ha honom i föreningen. Men det är inte så enkelt att få tag i bra tränare. Han är en väldigt duktig tränare och coach. Han får väl helt enkelt bara fila på sitt hetlevrade sätt, tror jag.
Men tycker du att han inte ska träna Pixbo Serra nästa år, som du nu ryktas med tanke på den här bakgrunden?
Jag tycker absolut han kan göra det.
Mm.
Han är en duktig tränare. Jag tycker att han förtjänar en andra chans, kanske en tredje, fjärde chans han har fått nu. Men herregud, jag tror att Pixbo är en sån bra förening, och jag tror att Langren vet i och för sig, hon är inte klubb... direktör längre, jag vet inte, det är ju någon annan kille som är det nu, va?
Ja, det är väl ändå hon som bestämmer ändå.
Ja, hon är duktig och hon behövs i föreningen, hon kommer alltid, även om inte arbetar där, så kommer hon vara ideellt engagerad och så att jag tror hon kommer jobba hårt med det här vill de inte drabbas av en enda gång till, det förstår jag.
Mm. Och jag tror också, men det är lite som med Bult och Kim och alla de där, nu är ju Kim och förvisso sportchef, men just det att när man har en sån koppling till laget så är det väldigt svårt att kliva undan, att då har man som, då är det livet ut kontrakt liksom.
Mm. Mm. Ja, men så är det, jag vet ju, eftersom min man då har spelat i AIK och varit tränare där, och jag vet ju precis när det stormar som mest där med både fans, och det var spelare som gick över gränsen som blev anmälda väldigt mycket. Mycket sånt kring den klubben ett tag. Och det var väldigt tufft för dem. För att det är inte bara så här, jaha, nej men vi sparkar den här spelaren för de har gjort fel. Så enkelt är det ju inte. Man måste hjälpa spelaren. Man behöver spelaren. Duktiga spelare. Men hur långt ska man ställa upp? Det är en jättesvår fråga. Och det är någonting man måste ha internt. Det kan inte alla runt om utomstående tycka.
Mm. Nej, men det är en intressant fråga såklart. Men jag tycker att vi ändå när vi är inne på det måste vi ändå ägna några minuter också åt Iksu. Alltså det är ju det är ändå hatten av. De har alltså förlorat under hela grundserien och slutspelet. Två matcher, varav båda med uddamålet mot Pixbo en gång och en gång mot Täby. Det tycker jag ändå. Någonstans måste man ju också hylla det.
Ja, men det är helt fantastiskt. Jag har suttit och... igår idag, sammanställt massor av statistik och tittat på allt möjligt inför finalen här. Och det går inte att komma ifrån att de har gjort en kanonsäsong. De har flest mål, släppt in minst, och de har slagit alla möjliga rekord. Och de spelar en riktigt sevärd, rolig innebandy tycker jag. Det är sånt tempo och det är fart och det är platsbyten och det är, ja, men det är väldigt många profiler. Det är så många profiler som inte ens får plats med alla landslagsspelare på 3-5. Det säger ganska mycket om det laget. Och det är klart att jag har ett frågetecken här som, ja, som hur är stämningen kan man ju undra. Spelare som egentligen är givna, var de någon annanstans skulle de skulle spela, får inte spela nu. Mm. När det är liksom festen, det man har längtat till hela säsongen. Hur påverkar det truppstämningen och sånt är liksom frågetecken för deras skull.
Ja, men det är klart att som jag tror det, så kommer de gå på två backpar och tre kedjor, och då kommer ju mest troligt, då blir det ändå några riktigt bra spelare som ställs utanför. Till exempel, så jag menar, Johanna Hultgren eller Sofia Joelsson har ju varit utanför laget stora delar av semifinalen, och det är helt sjukt att kunna ha sådana utanför laget.
Ja, och då har det varit dem och då inte forwards. Då har ju nästan alla i landslaget, men skulle jag säga, men det är ett par forwards som inte spelar i landslaget, men det är ju inte de som står utanför, utan då har de, det beror ju helt på hur man sätter ihop en femma. Vilka roller, vilken typ av spelare man har. Och det, nu är det helt uppenbart att det är, jag menar, Johanna Hultgren, jag skrev om det i bloggen att jag skulle starta med henne, för jag tycker hon har sånt bra skott. Och vad gjorde hon? Sitt första eller andra byte senast, så ja, nu hamnas där
igen. Jag tänkte, nu ska jag podda, nu ska jag jädra bygga om vardagsrummet.
Nej, vet inte. Det är fiber, vet
du. Du har ju fått låna hans Skype, så det är kanske payback.
Ja, herregud. Ja, teknik, herregud. Ja. Vad var jag? Jo, Johanna Hultgren. Jag skulle säga, jag skulle starta med henne, sa jag inför förra matchen. Sen kom hon in, så gjorde hon mål på en gång. Och hon är ju en jätteduktig forward som, det är väl defensiven tror jag som andra spelare har helt enkelt. Är bättre tvåvägsspelare än vad hon är, har jag förstått att de tycker. Men sen är det klart, jag tänker på den här Louisa Törten som kom från Dalen, som äntligen ska få spela slutspel och gå riktigt långt då. Mix istället. Hon är femte eller sjätte back och spelar inte nu. Det är också tufft. Man har bytt och är liksom Dalens främsta back. Ja, då spelar man inte nu när det är fyra backar, utan när de tagit ner Cornelia Fjällstedt, som i min bok skulle jag ha henne som center. Eller, ja, för nej, center faktiskt. Men som sagt, man har väldigt många bra centrar. Det är svårt.
Jag tror att det är just, alltså som jag har förstått det, så är det att de har sett att, men det här har ju varit lite fenomen också, Iksu, att man har tagit centrar och forwards och gjort dem till backar. Isabel Fjäll är ju en, Emelie Wibron tidigare. Eller hon har ju
snarare, Frida Nordström.
Frida Nordström, och det är ett gäng andra genom åren. Jag höll på att säga, har de några backar? Det är väl Sofie Andersson som är back egentligen.
Ja. Ja, just det.
Ja, men just alltså, jag kollar igenom de 10, ska vi säga att de har 10 forwards som egentligen är att fundera kring. Och det är ju, problemet är ju det att de har ju 4 vänster forwards, varav 4 är landslagsmässiga.
Ja.
Jag hävdar ju att man nästan måste börja se över om man ska byta position på någon mer. Och att man då ska, att någon, alltså nästan på gränsen att Alice Granstedt ska få gå ner och spela back igen. Mm. Men då ska de ha en center av Hultgren, Joelsson och Julia Nordin också. Det funkar kanske inte riktigt. Men nej, det är väldigt prekära problem de har.
Jag tänkte också på just Alice Granstedt. Hon var ju skadad länge och har gjort comeback. Och liksom, hon är ju jätteduktig, det är inte det det handlar om. Men ja, hon är center, och det var ju där kanske jag tänkte så här, undrar om hon ska spela ett upp med Cornelia istället. Ja, men vem ska gå ner som back då? Ja, men det är ju Alice, då blir det ingen. Jag vet, de har verkligen angenäma problem där. Jag har suttit och laborerat med den där laguppställningen ganska mycket, vad man skulle kunna göra. Och det, ja, de, jag förstår att de inte går ner på 3 eller 2 kedjor, 2 5-or.
För att, då skulle det definitivt bli irritationer, ja, tror jag.
Ja, och de är inte vana att spela. De ska inte göra det heller. Det är ju speciellt. Jag tycker det var tufft när man spelar, om jag spelar back till exempel och spelar på 3 backformationer, alltså 3 backpar. Det var ju inte vad jag föredrog. Man kom ju aldrig in i matchen, men här gör de ju det under serien mycket. Och ja, alla spelar, alla håller igång, alla är nöjda. Det är jättebra, men sen när ska man växla upp i slutspelet, då är det inte så lätt att ändra på allting.
Nej, en grej som jag har förstått som jag har förstått av de signaler som jag får, det är ju det att de har, att spelarna verkligen har köpt att ja, men nu får träna bestämma, vi skiter i oss själva, nu vinner vi bara. Och det tycker jag ändå att om det fungerar, jag sätter också samma frågetecken som dig, att det är klart att någon måste ju bli sur när man inte får spela en SM-final, och hur mycket påverkar det då laget att man ska, bästa kompisen ställs utanför. Men jag tror att det där är ändå en styrka om man verkligen har anammat det.
Det här är vinnarskallar. Det är därför de är så bra. Så det är klart att de blir sura. De kan säga hur mycket de vill utåt i TV, överallt. Att tränaren bestämmer, de är jätteödmjuka. Och nu får jag acceptera det här och sådär. Men det är klart att man är förbannad. Jag är väl skogstokig. Det har jag varit om jag blev petad i förr i tiden. Men det är klart att det måste ju hända saker kring träningarna och så. Att man blir upprörd. Och sen kan jag tycka också att spelar man alltid med de hetaste spelarna. Det finns ju några spelare som aldrig blir utbytta eller satta, fast de kanske har varit lite svagare. Kanske, jag måste säga, jag har sett en del både på herr- och damsidan nu när man har gjort att någon som Gedheim bänkar hela Täbys första formation när de inte presterar och lät andra och tredje spela. Någonstans bara för att markera och att man måste upp på tå igen. Det kanske X också skulle behöva testa någon gång. Jag tänker på det, har varit ett par spelare där som kanske kan bättre än vad de har gjort i hela semifinalserien.
Vilka då?
Ja, då säger jag Emily Wibron. Ja. Jag vet hon kan, och jag tycker hon är, i min värld är hon ju en, alltså, topp 3 forward i Sverige. Omskola back som hon är, och hon kan ju verkligen spela överallt, men hon kan så mycket mer. Det är klart att hon hotar alltid när hon är i powerplay och ska skjuta och så, men jag är van att hon gör mycket mer som forward. Eller vad säger du?
Nej, men jag flaggar egentligen för den problematiken, att det blir så himla många som kan kliva in och avgöra matcher. För jag menar, om man kollar en topp 10 ranking av de 10 bästa innebandyspelarna i världen, eller om vi drar det ännu längre och säger de 20 bästa, så finns det åtminstone på topp 20 så har du 10 av de bästa i världen i det här laget. Och då tycker jag att då blir det så många andra som kan kliva fram. Jag menar, som Louise Wikström till exempel, hon förstår ju att om inte hon sa att eller Mårköp eller Jennifer Stålhult gör det, då är det ingen annan som kommer göra det, utan det är de som ska kliva fram i morgon till exempel då.
Jo, och så får hon så otroligt mycket speltid. Jag menar, jag tittar bara på hur mycket Mårköp har varit inne i de här semifinalerna. Herregud, hon spelar mycket som helst. Hon ska göra det, för hon är hetast. Hon är den som ska kliva fram. Och det här är ändå elit liksom. Det här är superligan. Man ska spela med de heta spelarna så mycket det bara går. Om de orkar, om det fungerar. Och det har ju fungerat för Täby. Det är ju därför de är där de är. Och sen, ja, men jag kan tycka ibland att man skulle spela mer med de heta spelarna. Det är den coachbiten jag kan tycka kanske inte alltid har varit optimalt. Men jag menar, Corinne Rytterman, som hon var i Ändre, hon dominerar fullständigt matcher där tillsammans med Anna Jakobsson. De var verkligen, det är klart att det var en annan omgivning. Hon fick otroligt mycket speltid överallt hela tiden. Hon är bra, det är ingen snack om saken, men hon är inte lika framträdande längre. Hon spelar en bättre omgivning, absolut, men hon kanske skulle må bra av att få vara den här stora stjärnan ändå.
Mm. Jag vet inte. Nej, men jag är helt enig där, och där är det ju också, det är Amanda Delgado Johansson också, hon är ju fenomenal i vissa matcher, ibland kan hon också falla ifrån lite grann, men det är ju också samma grej, att då är det någon annan som tar rampljuset den kvällen, och då spelar det som ingen roll om någon har en liten sämre kväll. Det är ju det som blir då frågan i finalen. Då är det en match där det gäller. Då ska alla pricka formen samtidigt. Och gör alla det, då kommer varken Mora eller Täby att ha en chans mot Iksu. Men problemet är ju de väldigt många har en sån kväll när det kanske inte riktigt 100 funkar. Och så hoppas man ändå att ja, men då kanske Wibron eller Rytterman eller Bertse eller Delgado Johansson eller Cornelia, att de gör det istället. Och då blir det ju en väldig problematik.
Jag är helt med där. Jag ser inte riktigt, jag har skrivit det flera gånger så här, men vilka ska kliva fram? Och då får jag alltid mothugg så här, men det är så många, det är alltid någon som gör det, vi är så många olika så vi kan, ja men Jag vet inte. Jag tycker Josefina Eiremon är alltid bra. Hon gör alltid sitt jobb. Hon är ju den som verkligen har den här högsta lägsta nivån i laget. Men sen, hon är inte målgörande.
Jag slänger in där också, för hon har varit helt brutal den här säsongen. Frida Nordström.
Ja, precis. Mm. Du sa, ja, absolut. Jag är beredd att hålla med dig. Jag kan väl inte säga att jag alltid sett hennes storhet. Men den här säsongen, det har verkligen varit skitkul att följa henne. Och jag förstår att hon är med i landslaget också. Jag gör verkligen det. Hon är riktigt bra.
Fråga mig vart hon ska spela. Om hon är back eller forward eller så.
Ja, jag har bollat där mycket. Och jag får inte riktigt. Och jag har ju sagt någonstans någon gång att det gick så tufft som tar SM-guld. Även om det är det här med, du vet, vinn bäst när det gäller och allt det här snacket som har varit så här. Men nu är jag återigen där när jag börjar tveka. Förstår inte riktigt. Kan inte riktigt bestämma mig. Just för att jag ser inte riktigt det spelet de borde kunna prestera med så många bra spelare.
Nej. Jag har ju tippat Täby, men det var, ska jag vara helt ärlig, så tippar jag mest Täby bara för att säga något annat, för att sticka ut lite grann. Ja, men jag är så här lite grann, att jag tycker att Iksu spelar den bästa innebandyn, de är värdiga att vinna, de har bäst lag, och jag tror också att de kommer att vinna. Sen vore det såklart kul om det blir en skräll, men jag tror ändå att ska man slå allting svart på vitt, så är Iksu för bra för att förlora den där finalen.
Nej, men man kan ju alltid göra som vi gör, sitta och jämföra trupper, taktik och sitta så här.
Ska vi slänga upp en sån där på Iksu också, en ranking backar, forwards och målvakter?
Nej, men det tycker jag vi ska göra. Men jag skulle säga att man kan alltid sitta så där, men det är ändå på plan det gäller en match. Det är jättestor skillnad på 3, 5 eller 7, bästa 7, mot att spela en enda match. Och nu kommer ju, vilket gäng den blir nu som kommer möta Iksu. Alla de har ju spelat väldigt stora matcher. Liksom, både många landslagsspelare, många SM-finaler. Men, så att det spelar ingen roll. Är det någonstans de andra lagen kan ropa på Iksu, så är det ju bäst av en.
Och där såg du en intressant sak också. För det har jag tagit som en punkt tidigare under säsongen. Mm. Att det är ju faktiskt inte speciellt många i Iksu som har spelat SM-finaler. Nu drar det lite långt. Men det är ganska många i laget som inte har spelat finaler. För om man kollar igenom backsidan till exempel, så Isa Rydfjell har spelat. Sofie Andersson tror jag inte har spelat någon, för hon gick väl för sent från Dalen till Iksu och missade väl sista finalen de spelade 12, tror jag. Det här är inte 100 säker, så att jag säger, men jag vet att Isa Rydfjell har spelat i alla fall, och Malin Marklund har ju spelat. Sen så har du Malgorzata Satapazio, har inte spelat någon final. Cornelia Fjällstedt är relativt säker på att hon inte har spelat.
Men nu vi pratar SM-final, sen har vi VM.
Ja, absolut.
Men absolut, SM, ja.
Ja, men om vi fortsätter, Joelsson, ingen final, SM-final då. Alice Granstedt, ingen final, Julia Nordin, ingen final. Amanda Delgado Johansson, ingen SM-final, Nina Bertz, ingen SM-final. Och Corinne Ryttermann, ingen SM-final, så det är ändå ganska
bra,
många.
Bra jämförelse, måste jag säga. Nej, men de, absolut, och det är speciellt, det vet ju alla, den där finalveckan och Globen och presskonferens, och det är sånt himla fokus när man kommer dit. Ja, nej, men det är klart att dagsform, allt, man kan ju sitta och tippa hur mycket som helst, jag har tippat varenda omgång och alla, och jag har fått direkt så här, om jag fel, men jag har en kristallkula, jag bara sitter och det är nog magkänslan.
Ja, men och sen jag menar, man tippar ju inte heller för att ha rätt alltid, utan man tippar ju för att bygga intresse för matchen.
Ja. Man får, om jag inte vågade göra det, då, om jag bara var rädd för att fel, då skulle jag inte göra det.
Nej. Men vi sätter ihop en ranking av Iksu då, backar, målvakter och forwards. Vi börjar med backar. Nej, vi börjar med målvakter, menar jag, såklart.
Målvakter, ja, känns bäst. Malin Marklund, Löjvån, hon som står. Och hon är ju väldigt bra. Men jag håller ju henne som kanske 4 nu i landet, skulle jag säga. Hon är ju bra nivå hela tiden, det är klart. Kanske inte alltid jättespektakulär så, men vad ska vi säga på henne? Hon är ju ändå... Jag måste säga 4 på henne, det måste jag göra.
Ja, jag vill lite grann där mellan 3 och 4. Jag tycker att Molly Marklund är riktigt bra i sina bästa stunder, men hon kan ha lite dippar också ibland. Det som det som gör att hon får en 4 av mig, det var att hon var så pass bra i semifinal 1 framförallt, och så även i semifinal 3 där hon ju gör några riktigt sjuka räddningar, inte minst i första perioden. Vem är det? Är det Linda Andersson som har det jätteläget när hon gör den här saloräddningen? Så att, nej, men då, jag tycker att hon matchar upp riktigt, riktigt bra, och därför får hon en 4 av mig.
Mm. Ja, men hon är, jag säger också så här, sina bästa stunder. Jag har ju sett kanske, vad ska jag säga, Mackan för några år sedan, kanske ännu bättre. Mm. Verkligen var etta i Sverige då. Men jag menar, hon är fortfarande jäkligt bra. Hon är rutinerad, så, och en målvakt som är rutinerad är ju inte fel att ha ett spel.
Mm. Sen får du ta över showen här lite grann, för jag gjorde det ganska enkelt och satte 5 på back och 5 på forward. Nej, jag tycker att ja. Jag tycker att på forward,
jag är med dig.
Den är svårare att säga emot.
Nej, jag är helt med dig. Helt enig. Det går ju inte riktigt då. Jag menar, jag tänker på Isa Rydfjäll, hon är ju fantastiskt bra. Hon gör inte många dåliga matcher. Hon är, jag menar, som Sambo Thompson säger, hon ska skjuta mer. Ja, det tycker jag också. Hon har så jäkla bra skott så hon ska skjuta mer. Jag kan hålla med. Och sen, jag menar, jag tycker ju som Sofia Andersson är nog Sveriges bästa defensiva back. Men hon kan ju framåt också, även om hon inte alltid... Det beror lite på vem de spelar med. De har ju lite olika roller.
Mm. Jag tyckte Margot Satapazio, jag hade lite frågetecken kring henne när hon kom till. Så jag tänkte så här lite grann, och visst hon var bra i andra, men kan hon liksom ha den spelskickligheten som kanske krävs i det laget? Men hon har faktiskt imponerat på mig, och hon tycker jag faktiskt är riktigt, riktigt bra. Sen är Cornelia Fjellstedt är riktigt bra såklart.
Ja. Jag trodde nog inte pass jag skulle gå in på 4 backar faktiskt, men det jag har sett av henne i slutspel är också väldigt positivt överraskad av.
Mm.
Så det är häftigt. Och Fjellstedt är ju som sagt, jag vill se henne som center, men jag håller i henne. Det sitter ju där och funderar på bästa back i Superligan, och jag har ju henne med som topp 2 faktiskt.
Ja. Det är väl, får jag gissa att det är Moa Schöpp, eller möjligtvis att det är Elin Reinestrand som kanske, men jag tycker ändå Reinestrand är lite bakom Moa Schöpp och Cornelia.
Du har gissat helt rätt. Jag fick inte säga något för Chris Härenstam här, men nu gjorde jag det. Du får inte ställa sådana här ledande frågor. Men den kan jag ju säga att där har jag de två. Jag har inte sagt vem jag har valt än, men
nej.
De...
Mm. Ja, vi tog ut det där i en podd tidigare, så jag har redan sagt vilka jag tycker.
Ja.
Även om jag har ändrat mig lite grann. Jag har velat lite grann på Sara Sten där, om jag riktigt tycker det. Men ja, det, det är
spännande. Har du med mig nu då?
Alltså, jag sa ju att så, om jag ska sätta en kedja så hade jag nog tagit med Sara Sten. Men om jag skulle göra bästa forward idag, vet jag fasen alltså.
Mm.
Men det är klart, jag är sjukt imponerad, och hon har ju så pass viktig roll att hon är lite som Anna Wik, att Anna Wik och hon tillsammans med Ellen Rasmussen är ju de spelarna som har störst inverkan på sitt lag om man skulle plocka bort dem.
Jag tror att jag har sett väldigt mycket diskussioner på Twitter överallt med det här med kriterierna. De måste ju ses över. Det är precis som det är. Det är verkligen subjektivt allting. Och kriterierna handlar ju väldigt mycket om, ja, men, som Sara Sten är helt, alltså, nu känns det som jag förminskar laginsatsen, men utan henne vet inte om de hade klarat slutspel, för att hon är fantastiskt bra, och vilket genombrott hon har fått den här säsongen. Ja, hon är skitbra helt enkelt, och hon är ju så himla framträdande i sitt lag.
Mm.
Men sen är frågan då, om man spelar ett annat lag som Ixu då, som dräller och stjärnor, jag menar, då skulle ja, Emelie Wibron, vem är bästa Sara Sten och Emelie Wibron? Det är jättesvårt att säga, beroende på...
Det är faktiskt sant. Jag tycker att Emelie Wibron är bättre än Sara Sten.
Ja, jag säger ingenting just nu.
men du har en poäng där.
Det är helt beroende på vad man tittar efter. Om man är den här... Jag menar, Sara Sten bär väldigt mycket sitt lag på sina axlar. Inte bara hon är ju många... Lisa Kocken, hon har ju väldigt många framträdande. Men ändå, det går inte att jämföra så. Men om man ska ta ut en och sätta dem mot varandra, och sen är de ju, jag tycker det är så här, årets spelare, men du kan ju inte ens jämföra målvakt och forward. Men ja, jag tycker det är bättre att ta All-Star Team när man tar en och samma spelare.
Ja, faktiskt. Det är väldigt svenskt också att ta All-Star Team istället för att ta ut en. Så det funkar ju bra här. Ja. Nej, men jag förstår det.
Alla måste ha beröm och utmärkelse, ja. Det är bra.
Ja, från en damexpert till en annan. Vi hoppar från Gitta Ahonen Gunnarsson och hoppar vidare till Endres tränare Alexander Brinkman. Alexander Brinkman och jag hade ett samtal i förra veckan som vi nu uppdaterat lite grann med tanke på att det har hänt en del sedan vi hade det samtalet, och därför så ger vi ett purfärskt snack om matchen mellan Mora och Täby, men även lite grann om finalmotståndet Iksu, och sen försöker vi att reda ut vem som egentligen är bättre, om det är Sara Sten eller om det är Emelie Wibron som jag och Gittan snackar lite grann om. Alexander har ju minst sagt bra information gällande den frågan. Sen diskuterar vi också lite grann gällande medieprofilering som jag och Gide hade i förra avsnittet, där jag tyckte att det var värt ändå att lyfta fram en som kanske kommer från den andra sidan av det argumentet och höra hans åsikter om hur innebandyn står sig och hur profileringen faktiskt fungerar i detta nu. Här är snack med Alexander och vi säger välkommen till honom med att han får ge sina tankar om KAIS Mora mot Täby.
Wow, ja, det känns ju sjukt ovisst, men på något sätt så känns det väl som att när Täby har hittat in med Emelie Frisk i målet igen, så kanske det ändå är tungan på vågen, tillsammans med att några av de bästa spelarna i Täby kändes rätt så heta i gårdagens match.
Du har ju mött båda lagen i nedre här under serien. Vad skulle du säga? Är det just det att de har den första kedjan som är och den tyngden? Att den är till och med lite bättre än Moras? Eller vad är det som gör att de talar för dem?
Jo, men det är väl det. Sen så känns det ju som att de har tagit lite grann den här matchen nu när det gäller punkta eller inte punkta vik, eller hur man nu ska få bort henne. På något sätt så punktar de inte henne längre, utan de har ju fått bort henne på annat vis genom att han har bytt position också. Framförallt så känns det ju som att tyngden i Täby är jobbig att ha att göra med, och att Mora inte riktigt har lyckats på något sätt besegra den, och heller kanske inte nyttja svagheterna som finns när Täby inte har de spelarna inne.
Mm. Just det med Anna Wik, jag kollade upp lite statistik kring det där. Hon har ju faktiskt bara snittat en poäng per match under den här semifinalserien, och dessutom bara gjort poäng i två av fyra. Så jag menar, det är ju ändå ett litet frågetecken på hur ska Mora få igång Anna igen.
Ja, men jag tror att kollar du igenom statistiken på alla backar i den där serien, så är det nog inte så mycket högre, utan det handlar ju mycket, tror jag, om hennes position i planen. Hon är ju längst ner och styr mycket av deras uppspel.
Det är så enkelt alltså?
Ja, alltså backar gör väl inte så mycket mer poäng än en per match.
Nej, men det är väl några som kanske, men det är väl de som spelar på andra positioner också som kanske bryter den regeln. Ja. Men jag pratade lite grann med Gittan här nu inför morgondagen, och vi kände väl kanske båda två att Anna kanske startar som center imorgon. Hur tror du?
Ja, så borde det väl rimligtvis vara. Imorgon så är det ju de som bestämmer över, eller de byter ju sist också i och med att de har hemmaplan, så att på något sätt så borde de kunna styra över att hon inte ska behöva möta någon punktning heller. Så att, ja, rimligtvis så spelar väl hon där hon är som bäst, och det är på centerplats.
Mm. Kan ni förklara det, om det är någon som mot förmodan då kanske inte vet exakt hur reglerna funkar i kontra hemma gällande bortaplanen när det gäller byten?
Ja, men det är ju hemmalaget som byter sist helt enkelt, vilket ju innebär att på alla avblåsningar och tekningar och mål och sådär, så är det ju hemmalaget som tar in spelare på planen sist. Och då när Täby i det här fallet då säkerligen vill spela Therese Andersson mot Anna Wik, om hon nu går center, så kan helt enkelt Mora välja att göra precis tvärtom.
Exakt. Jag tänker att vi går inte allt för så mycket djupare på den, för vi gick väldigt djupt på den, jag och Gittan. Men yes. Jag tänkte att du som också har mött Iksu två gånger den här säsongen, som jag alltså väntar i finalen vinnare med de här två lagen, vad tycker du, att hur ska man såra Iksu?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag har varit med och förlorat 9-2 och 4-1, så jag kanske inte är den som har de bästa svaren.
Ja, vi lägger på det, vi ringer någon annan.
Ja, nej, men jag tycker att Pixbo gör ju sannoliken ett gott försök i sin semifinal. Och mycket då genom att klara av att spela en mot en med sina backar i spelet med bollen. Alltså Ida Sundberg och Isabel Kranz, inte minst, var ju fantastiska. Även Laura Manninen och Stefanie Boberg. Så att de sköter sig väldigt bra allihop. Och där någonstans blev väl Iksu lite grann passiva. Och jag tycker Pixbo lyckades dribbla bort Iksu taktiskt ganska mycket i sina uppspel och Iksu var relativt låga, men känslan jag har i alla fall är väl att Iksu borde spela ännu högre mot lag som inte har lika bra backar, och det känns som att det stämmer in på både Täby och Mora, så att jag ser att det kan vara rätt så knepigt att ha Iksu faktiskt.
Jag var inne på det där lite grann inför semifinalen, då sa jag det att Pixbo är det enda laget som skulle kunna slå Iksu i en matchserie av bäst av fem, men att jag tror att i en final kanske alla lag kan göra det om de har rätt dag, men är det just det, är det backfrågan som kommer att bli avgörande?
Ja, alltså i en match så kan ju det, då kan man ju verkligen, alltså lag som Mora och Täby kan ju såklart slå Iksu över 60 minuter. Även om Iksu är skyhög favorit. Men en viktig sak är absolut backfrågan, för att på något sätt när Iksu kliver upp i press så kommer de ju att straffa det laget de möter väldigt hårt om det är så att man inte lyckas spela sig ur. Och där tror jag verkligen att båda de lagen kommer att ha problem. Sen så, eller oavsett vilket det blir. Men sen så finns det ju såklart, alltså, lyfter man upp långa bollar på Louise Wikström så tycker väl vem som helst att det är jobbigt. Oavsett om man spelar i Ixel någon annanstans. Samt att ja, lägger man alltså, framför mål så är det alltid farligt. Så kan man komma in framför mål på ett tidigt och tydligt sätt, så har ju Ixel liksom, de har ju inte en av de absolut vassaste målvaktsposterna, och det gör ju också att det kanske går att straffa dem på det sättet.
Jag tänker på det här med du säger det att backarna, att de är så spelskickliga. Alltså jag ser ju också att Ida Sundberg och Isabelle Krantz gör det väldigt bra när de lider bort sin forward hela tiden. Men förklara lite grann mer ingående, du som kan taktik bättre än mig. Vad är det som Pixbo har hittat för detalj? Är det något i styrspelet hos Iksu, eller är det hur de pressar?
Jag tror Pixbo har varit ganska inne på rätt så länge att deras backar ska få lösa sina problem själva. Och det är ju ganska annorlunda mot de flesta gör. Det är många lag som när man får press på sig i uppspelen så kommer man gärna och hjälper till med en tredje eller rent av en fjärde spelare. Och där känns det som att Pixbo i flera säsonger har resonerat precis tvärtom. Att de går därifrån med alla andra och så får backarna istället väldigt mycket yta och röra sig på, vilket gör att så länge de klarar av att hålla bollen så är min uppfattning att det finns all plats i världen att göra just det. Och då är det svårt att kliva upp högre i banan, för man får väldigt stora ytor att täcka som pressande forward. Det är nog framförallt det, tror jag.
Och är det just då att alla fyra de här backarna är så pass skickliga på det att, som gör att de har haft ett trumfkort där mot Iksu?
Ja, och det gäller faktiskt inte bara mot Iksu. Jag upplever att det gäller mot nästan alla oss lag, att kliver man upp högt på Pixbo så har de liksom det tålamodet som krävs på backplats för att hålla i bollen tills det andra laget väljer att backa undan, alternativt att de klarar av att gå förbi.
Gör man det också för att få Iksu att få ett längre lag, eller för att få dem att falla tillbaka?
Ja, det är säkert både och. Men på något sätt så gör de väl det för att åtminstone få ha bollen. Det är ju ganska bra att få ha det mot Iksu.
Ja, okej, det är så man vinner. Man ska ha bollen.
Ja, det är nog ganska smart.
Ja, jag förstår det. Vi pratade också lite grann här innan om domarna. Och nu var det lite, ska vi säga att domarna hamnade i fokus lite grann efter Iksus avancemang till finalserien. Hur ser du på den där situationen mellan Gida Sundberg och Frida Nordström?
Ja, jag förstod att jag var en av få som tyckte att jag såg en fasthållning och att det inte var så konstigt. Men alltså, själva snackisen är väl kanske inte situationen utan efterspelet. Men ja, på något sätt så det är ju svårt att alltså, domarna kommer aldrig ha rätt i alla situationer. Men i just den här situationen så tycker jag att det är ganska tydligt att när Frida Nordströms klubba hamnar under armbågen så är den ju fasthållen sen. Visserligen inte av någon av Ida Sundbergs händer, men hon håller ju fast den under armbågen och då är det inte så mycket att gnälla om efterhand, tycker jag.
Nej. Och så sen var det väl någonting också med att bollen rullade också, men det är väl också en grej att när det blir ett snabbt frislag så är det väl svårt att lägga fast den 100% varje gång kanske.
Ja, jag vet inte. Jag brukar oftast alltså så här, jag förstår verkligen att Pixbo blir irriterad i den där situationen. Och samtidigt som Iksu tycker att det är naturligare än någonting annat att de får sätta igång bollen. Ja. Men jag tycker oftare det blir irriterande när domarna ska blåsa av en gång till och det ska spelas om. Och när man väl kollar på reprisen så visar det sig att bollen var på precis rätt ställe. Ja. Så att jag, på något sätt så hela situationen gör att det såklart är frustrerande för Pixbo, men bryter man ner varje liten del av det där så är det kanske inte så konstigt egentligen.
Mm. Men just det här med domarfrågan, vi pratade lite grann tidigare om vilka du tyckte skulle döma finalen, och du hade en ganska tydlig favorit där. Berätta lite mer om det.
Ja, nej, men jag tycker Jörgen och Daniel Duvenberg och Andersson, de har väl varit ganska självklart bäst tycker jag i slutspelet. Så att de var årets domare i fjol väl och dömde finalen då, så jag får nästan förutsätta utifrån de prestationerna som har varit nu att det blir så. Dessutom så hade de väl bytt ut övriga slutspelspar mot Lord Nilsson i matchen nu senast när Pixbo åkte ut mot Ixu, så att jag tror nog att det berodde på att man inte kunde låta Jörgen och Daniel döma allt.
Mm-hmm. Så då, men du tror att de tar finalen?
Ja, det tror jag absolut. Mm.
Vi hade också en ganska lång diskussion gällande det här med årets spelare och så, och jag hade ju sagt att Sara Sten, men nu börjar jag vackla lite grann här, att Gittan som frågade att ja, men om du frågar vem är bättre, Sara Sten eller Emelie Wibron, då blir det ganska mycket svårare att säga, för Sara Sten är ju inte bättre än Emelie Wibron.
Är det dina ord eller Gittans?
Nej, det är mina nu faktiskt.
Nej, men det beror ju på vad man räknar in i det.
Men är Sara Sten bättre än, om vi bara börjar där, är hon en bättre spelare än Emelie Wibron?
Ja, men det tycker jag absolut. Ja, och man måste ju räkna in alla delar i spelet. Det handlar inte bara om att skjuta dragskott liksom.
Nej, sant.
Så att, men det är två jätteduktiga spelare, så att det är ju liksom inte, det är två bra landslagsspelare med olika spetskvaliteter, men jag håller faktiskt Sara ruggigt högt efter den säsongen som var och den utvecklingen hon har haft.
Mm. Nej, men om vi bara vänder på det lite grann då, så ser vi det att Emelie Wibron spelar hos er och Sara Sten spelar i Ixu. Hade Sara Sten haft samma roll, hade hon haft samma betydande X-factor i Ixu, och hade Emelie Wibron gjort det lika bra hos er som Sara hade gjort? Jag tänker så här, att Emelie Wibron kanske inte hade varit lika bra som Sara Sten hos er, men jag tror inte att Sara Sten hade varit bättre än Emelie Wibron i Ixu.
Alltså, jag hade inte haft någon annan heller än Sara Sten, så kan jag väl säga.
Är hon bäst i världen enligt dig, de andra ord?
Nej, men alltså, jag skulle inte byta henne mot någon. Sen så är ju jag, alltså, nu har vi henne i vårt lag och vi trivs jättebra med det. Och vi kommer inte behöva ändra det på ett bra tag efter att hon skrev 3 år här om sistens. Så att om inte annat så får de väl se till att bli världens bästa under de 3 åren som kommer.
Ja, nej, jag ville bara ha lite mer, när jag hade sagt Sara Sten så började jag vackla lite grann när jag fick den där tanken att ja, men är hon verkligen bättre? Sen tycker jag att Sara Sten kanske är den som har mest inverkan på sitt lag. Jag hävdar att hade inte Sara Sten funnits i ert lag hade ni inte matchat Täby så bra som ni hade gjort.
Nej, vi hade ju fått göra någonting annat än vad vi gjorde då i alla fall. Det är ju så det alltid blir, man får spela efter de spelarna man har. Absolut.
Ja, men jag tänkte bara, du om någon borde ju kunna övertala mig att jag hade rätt från början.
Aha. Ja, nej, men jag tycker att Sara Sten som sagt är ett bra beslut, hon är duktig.
Mm. Ja, men då får hon behålla den platsen. Jag ville bara mer vara lite kritiskt granskande mot mina egna tankar.
Ja, det ska man vara, viktigt.
Ja, sen tänkte jag bara höra lite grann med dig. Jag vet inte om du har hört podden med Niklas Ide och Mattias Bult Larsson, men hur tänker du kring det här snacket gällande profilering som vi pratar ganska mycket om?
Jag har inte hört det, men jag tycker mig jag har hört Niklas Ide prata om profilering av innebandyspelare väldigt mycket och ganska ofta i rätt så kritiska ordalag.
Mm. Men du som är på andra sidan då, har vi helt fel när vi säger att det kanske ibland blir lite för slätstruket?
Ja, men alltså, jag tror att man kanske har det. Alltså, det finns ju jättestora profiler, upplever jag. Och det har ju liksom aldrig varit så tydligt att klubbmärkena döper sina modeller efter spelare och alltså innebandyspelare kan starta egna klädmärken och det finns liksom Instagramkonton som följs av 5-siffrigt antal. Alltså jag känner inte riktigt igen mig. Det fanns massa duktiga spelare liksom när jag växte upp och Niklas Ide var såklart en av dem. Men jag upplever inte att det liksom syntes och hördes mer då, utan verkligen mer profilerat än någonsin nu, känner jag.
Mm. Ja, men jag tycker att det är bra att man har en debatt om det. Jag tycker det är viktigt också. Nu vart det lite grann, både jag och Niklas står ju från samma sida, från mediasidan numera. Därför kan det vara värt att belysa från andra sidan. Men det jag tycker är just det att, men varför når man inte utanför sporten då? Varför vet inte folk vem Alexander Galante och Kim Nilsson är som inte är frälst om innebandy? Jag menar, ta ett exempel, nu är det väldigt långdraget, men till exempel Tony Rickardsson till exempel, som är ju en mycket mindre sport, som ändå har nått ut så mycket. Jag menar, de är ju totalt oigenkända av de som inte är inne i sporten.
Ja, nej, men det är väl... Det är väl Robert Gustafssons förtjänst.
Just där förstår
alltså,
jag
på något sätt så har det väl blivit en sak runt omkring. Och där så tänker jag att över tid så kommer ju innebandyspelare att bli mer och mer aktuella på liksom, vad ska man säga, idrottsöverskridande idrottsgaler och allt vad det nu kan tänkas vara. Och det gör ju att man syns även utanför. Och jag tänker att innebandyspelare syns ju inom liksom... inom ramen för innebandyvärlden eller innebandy Sverige, och då syns man ju inför fler människor än vad någon liksom speedwayförare gör eller vad det nu kan tänkas vara för idrott. Så att det är väl bara att man är mindre kommersiell än de stora idrotterna än så länge, men jag tror fortfarande man syns framför fler människor än vad de flesta andra idrotter gör. Alltså jag känner ju inte igen en handbollsspelare på stan till exempel, även om jag är idrottsintresserad. Och det är väl på samma principer som att handbollstränarna då kanske inte känner igen några av innebandyspelarna. Så.
Mm. Så, men då läser jag av lite grann som att du tycker om att vi är lite fel ute helt enkelt.
Ja, det låter så. Men jag tror att tar man liksom absoluta siffror och kikar hur många som kände igen x antal innebandyspelare för 15 år sedan kontra hur många som gör det nu, så är jag helt övertygad om att den siffran är högre idag.
Ja, ja, men det kan absolut vara så. Jag tycker att det är jättebra att man ser på det på olika sätt, men jag ser det på de ögonen att det är alarmerande att man har mindre kända profiler utåt sett idag än vad man hade för några år sedan.
Ja, det kanske är så. Jag vet inte om det finns några siffror på det, men jag tror att det är tvärtom.
Ja, men det är intressant. Jag tycker att det är bra att det blir en debatt om det. Och jag ser jättegärna att det finns fler. Om det är fler som har motargument mot min och JDST, så får de jättegärna höra av sig till mig och säga motargumenten, för jag säger absolut inte att jag har rätt.
Nej, men jag tror att också sådär, de som spelade innebandy förr, liksom, om vi nu får säga att JD gjorde det, så tror jag också att det har funnits någon form av liksom hockeykomplex liksom, eller komplex för de stora idrotterna, att man tänker att man vill bli som dem, eller vi kommer aldrig bli som NHL eller sådär. Men jag tror att man mer ska jobba inom innebandy med att bli så stora som möjligt och liksom ha en egen USP. Vi ska inte bli SHL eller NHL light, utan vi ska bli innebandy på riktigt liksom. Och där så tänker jag att några av de sakerna som kanske då han till exempel söker är kanske inte de som kommer göra att innebandyn blir så stor som den har potential att bli.
Det får du gärna vidareutveckla lite grann.
Nej, men alltså till exempel det här med vad man söker för publik. Alltså innebandyn generellt har väl en ganska ung publik i min erfarenhet. Och då är det ju där man på något sätt hittar eller ska profilera sina spelare. Och inte behöva bli som, inte eftersöka och bli som de större idrotterna. Och ta deras exempel hela tiden, utan på något sätt söka efter egna lösningar och vägar. Och där så tror jag kanske att de som har hockeyn till exempel som någon form av riktmärke för vart innebandyn ska gå, de kanske tycker att innebandyn går fel väg. Men jag tror att det är ganska bra att innebandyn ofta går en egen väg.
Ja, men det tycker jag låter väl som väldigt sunt. Men just det här då, som Niklas var inne på lite grann, att upp till en viss ålder så är det liksom en idoldyrka, men sen avtar det där och då vill man liksom inte beblandas med det, och därför tappar man då kanske intresset på sporten till en viss utsträckning. Vad tänkte du om det? Nu hade du hört exakt hur det var, men tesen var det att upp till en viss ålder så var det väldigt fränt att följa stjärnorna, men sen att det kanske avtog sen, och därför att den yngre publiken inte faller över på samma sätt i vuxen ålder.
Nej, men så kan det nog vara. Alltså, än så länge så är det väl så att det går ju liksom inte att... Man kan tycka att det är coolt att följa Galante på Instagram fram tills man är... Tills man kan få ett körkort liksom, och då hellre vill se Ronaldos fina bilar, vad vet jag. Men på något sätt så tänker jag att det där är ju en tidsfråga. Det kommer nog att lösa sig med tiden, allt eftersom att man har fler kända profiler och att det är fler personer som har följt innebandyn i yngre åldrar som blir äldre.
Mm. Ja, men just, ja, jag tycker att det blir lite farligt när man, om det blir så som är fallet, att man tänker att ja, men det här kommer att lösa sig med tiden. För Jides tes var ju lite grann om att ja, men det kommer inte att lösa sig med tiden. Innebandyn är på samma ställe och stampar som det var kommersiellt, som det var för 10 år sedan.
Nej, jag som sagt, ja, vi får väl ta fram någon form av belägg för våra synpunkter som är mer vedertagna än lite åsikter så här. Men jag tror faktiskt inte att det är så. Jag tror att det är, går man in och kollar siffror och hur alltså det faktiska intresset, så är jag ganska övertygad om att det är högre idag. Och det är fler som tittar på innebandy, det är fler som spelar innebandy, det är fler som bryr sig om innebandy. Och jag tycker till exempel Magnus Binge Jädlund hade en bra synpunkt här sistens på i sociala medier, på Twitter var det väl, angående det här med publiksiffrorna. Det var någon som visade någon lägre snittpublik numera. Och bara det faktumet som Binge då konstaterat att idag så kanske inte fuskas med publiksiffrorna på samma sätt, eftersom man har riktiga biljettsystem kontra för kanske 10-15 år sedan när man stod och räknade lite mer slarvigt. Det kan ju faktiskt göra att vissa siffror inte riktigt är helt jämförbara än så länge.
Med slarvigt så menar du att man höftade siffran helt enkelt?
Ja, men det finns väl ganska många som vittnar om att det inte riktigt var samma system för låt säga 10 år sedan.
Mm. Nej, men och det är klart att det är också någonting som har behövt ta med i diskussionen.
Ja, exakt. Mm.
Men jag gillar just det här med att det blir en sån debatt i alla fall. Jag tycker inte att man ska stadga sig i vad som är rätt och fel. Jag tycker att jag tror att en grej som innebandyn har gjort som är lite farlig är att alla har så säkra åsikter hela tiden, att man inte kan gå in med öppna dörrar till vissa saker. Just det här att ja, men det här är rätt, så här ska det vara, så här måste vi göra för att ta det framåt. Jag hävdar att det inte alltid är så solklart, att man kanske måste förändra sina teser under vägen.
Ja, jag håller med. Men det gäller väl hela världen. Att det är mycket, det ska vara mycket svart och vitt, det ska vara tydligt och enkelt, men det mesta är ganska mycket gråzon som man får diskutera sig fram och tillbaka. Och det är, så är det ju också när man väl sitter och diskuterar, så på något sätt så blir man ju lätt polariserad liksom, och tydlig i vad man tycker, samtidigt som man kan vrida och vända på argument fram och tillbaka.
Mm. Jag hävdar ju så att när man går in i en diskussion bara för att vinna diskussionen, då har man redan förlorat den, för då kan man inte komma fram till någonting, utan då argumenterar man bara för att vinna diskussionen.
Ja, precis. Ja, nej, och det ska man väl bara göra om man verkligen vet att man har rätt, med det sällan det är så, och i synnerhet i min mycket låga ålder i sammanhanget, så jag ska nog lyssna åtminstone så dubbelt så mycket som jag pratar.
Ja, men det där är lite kul att du är så pass ung och ändå har en nu har du ändå varit tränare ett tag också. Jag menar, hur kom man in på att börja träna så pass tidigt som du gjorde?
Ja, bra fråga. Nej, men jag blev väl tränare för ett litet gäng pojkar 95 i Uppsala för när jag var 15 själv, så att ja, sen så rullade det på med det, och så var det lite plugg på Bosön, och så vart jag skadad och slutade spela när jag var i Täby, och då vart det väl lite mer på allvar, känns det som. Så senaste året, sen jag var 22 var väl första säsongen i SSL och 24 första som huvudtränare, så att jag har hunnit med några år och har lång tid på mig att bli bättre. Det är ju det absolut bästa man får med sen man är så pass ung att man har tid att göra några misstag på vägen.
Och så har du 3 år med Sara Sten dessutom.
Ja, exakt. Det är ju, då hinner man lära sig en del också.
Väldigt mycket babblande för mig idag, så mina stämband blir lite uttorkade. Det är så när man har varit uppe i fjällen och stämbanden kanske har fått lite mindre luftfuktighet i strupen än vad de hade förtjänat. Hur som helst så är det som så att nu är det fullt fokus på Kais Mora mot Täby. Vi påminner om att 19.00 TV4 Sport och Simor kan ni se mig och Peter Kokors och kommentera den matchen, men framförallt får vi se en helt avgörande match. Vilket lag som går till Globen, allt avgörs ikväll med start 19.00. Jag hoppas verkligen inte ni missar det. Det kommer att bli en innebandyfest och en propaganda för våran sport. Har ni åsikter och synpunkter, kontakta mig via Twitter där jag heter Lars Lindberg 10 eller alternativt Plastpodden. Dessutom kan ni skicka mejl på larslindberg10@gmail.com. Alternativt så kan ni höra av er till folk och säga saker och så sen då lär det väl säkert nå fram till mig. Så stor är inte innebandyfamiljen. Nej, jag skojar bara. Men ni är jättevälkomna att komma med synpunkter, tips på grejer som vi kan prata om och såklart tips på folk som kan vara med i den här podden. Hoppas ni har det trevligt. Nu går vi in i SM-finalveckan. Ha en härlig dag.